Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Solen skiner över ett Göteborg som ännu en sommar har drabbats av fotbollsfeber. Det är den 23 juli 2017 och unga tjejer och killar tävlar om medaljplatser på Gothia Cup. I stan råder en glad feststämning, men bland besökarna finns det en ung kille som bara kan njuta till hälften. Han går med vaksamma ögon mot fotbollsmatchen. Det är en person vi har träffat förut, nämligen Mahmud. Du minns säkert pojken som blev misshandlad på Angereds gymnasiet och sen hotad av flera från familjen Alassim att ta tillbaka sin polisanmälan. Den där mörka novemberkvällen på det öde industriområdet vid Angereds värdshus. Men som vi vet tog Mahmud aldrig tillbaka sin polisanmälan. Han vittnade mot familjen Al-Asim och sedan dess har han levt på hemlig ort. Polisen har starkt avrått honom från att komma tillbaka till Angered och han har hållit sig borta i nästan ett år. Han vet att han inte borde vara här på Gothia Cup. Men ett par dagar tidigare har han fått se domen mot dem som misshandlade och hotade honom. Den är fällande. Förövarna sitter i fängelse och Mahmud känner sig lite tryggare nu. Och han kan inte hålla sig borta. Just den här matchen är speciell, för han har tidigare spelat i laget. Men nu får han inte spela mer. Fotbollstränaren vet att härvan med familjen Al-Asim inte är Mahmuds fel, men han vill ändå inte låta honom vara med i laget. Det är för farligt. Tränaren har ansvar för hela laget och vill inte dra in något bråk med familjen. Så i år får Mahmud nöja sig med att sitta på läktaren. Efter matchen går Mahmud och hans vän Wahid för att köpa en pizza. På vägen till pizzerian hugger oron till. Känner han inte igen en av killarna som står och hänger utanför pizzerian? Men killen försvinner och Mahmud försöker skaka av sig känslan av obehag. De stannar och äter innan de ska se en till match. Men när de lämnar pizzerian hinner de inte många meter innan det höga smattret från en moped får Mahmud att stanna.
Så han vänder sig om och så känner han, känner direkt igen den som kör mopeden som en av dem som har misshandlat honom. Och det kommer snabbt några till liksom, så han blir liksom omringad, han och hans kompis. Och så blir han liksom helt förvirrad därför att han vet att de har dömts till fängelse. Så han vet att de borde sitta i fängelse. Vilket gör att han förstår ju ingenting. Vad är det som gör att de är ute? Han har fått domen och han har sett domen. Vad är det som gör att de är ute och kan köra moped? Och grejen är att det var därför han åkte till Lövgärdet för att kolla fotbollen. För att han visste att de satt i fängelse. Och nu står de framför honom. Och han blir ju jätterädd. Och de frågar liksom, varför har du kommit till vårat Angered och varför gick du till polisen?
Det är 19-årige Salim Al-Asim som sitter på mopeden och som frågar ut Mahmud. Han är storebror till Farid och Faras. Kommer du ihåg Farid som spottade på fönstret till McDonald's och Faras som en stund senare kom till Angereds gymnasiet i en mörkblå BMW? Vi har förlåtit dig, säger Salim till Mahmud. Vi vill inte behöva slå dig, men däremot vill vi att du kommer hem till oss och träffar vår far. Vi vill att du kysser hans hand och hans fot.
Och så kommer mopedförarens lillebrorsa kommer fram och han går bara rakt fram och slår honom med knytnäven över näsan, så han börjar ju blöda näsblod. Han ramlar också baklänges, Mahmud.
Salim, mopedföraren, fräser åt sin lillebror att sluta, men Samir Al-Asim, 17 år, ger sig på Mahmud och får hjälp av en kusin. Det är tumultartat. Mahmud kan se porten till sin kompis Wahids hus från platsen de befinner sig på, och han ser att någon är på väg att öppna den. Det är hans chans att fly.
Så han reser sig och sen så springer han allt vad han kan tills han kommer till dörren där hans kompis bor. För han bor i ett hus som inte är så långt därifrån. Springer upp för trapporna, upp på tredje våningen och låser dörren liksom, och står där och bara känner hjärtat banka när han står där. Han är skiträdd verkligen och vet liksom inte hur han ska ta sig därifrån.
Mahmud ser genom fönstret att killarna står kvar utanför huset. Med skakiga händer letar han reda på ett nummer i mobilen och ringer sin fotbollstränare. Han som inte har låtit Mahmud spela sedan bråket med familjen började. Fotbollstränaren vill inte hjälpa honom. Det är ingen som vill blanda sig i något som har med familjen att göra. Men efter ett tag frågar han ändå var Mahmud befinner sig. Visst, han kan skjutsa honom. Mahmud får hjälp av Wahids inneboende som ger honom instruktioner för hur han ska kunna smita ut.
Du kan åka ner till källaren och sen så kan du gå igenom tvättstugan, så kan du gå igenom de här dörrarna och sen så kan du gå ut på ett annat ställe. Så han får hjälp därifrån till slut. Och sen dagen därpå så tar han tåget tillbaka till sin hemliga skyddade adress där polisen har placerat honom.
Mahmud är förtvivlad och väldigt rädd. Han har flytt krig och tagit sig till ett land han hört ska vara säkert. Men nu vill han inte stanna i Sverige längre. Han vill ge sig av till något annat europeiskt land där han kan känna sig trygg. Men trots att Mahmud är rädd och har all anledning att vara det också, så vågar han för andra gången polisanmäla familjen och vittna. I ett videobandat polisförhör några veckor efter att Samir Salim och en kusin till dem gett sig på Mahmud under Gothia Cup, så berättar han att han är rädd för sitt liv och att han inte längre vet om han vågar lita på att polisen kan hjälpa honom.
I rättegången sen så är det är väldigt spänt. När jag säger spänt då så menar jag inte så här att åh vilken pinsam jobbig stämning där, utan där folk är rädda där. Familjen sitter på åhörarplats och tittar på de som är i rättssalen. Och när vittnena ska förhöras så behöver de inte vara i samma sal som gärningsmännen. Då tar man ut gärningsmännen. Så då får gärningsmännen gå ut med sina vakter från kriminalvården och sätta sig i angränsande rum. Därför att vittnena ska helt enkelt inte behöva titta på dem. Eller liksom behöva utstå liksom blickar från familjen. För att de vet precis vad som kan hända. Och det är det som gör att det blir extra, extra, extra obehagligt. Samtidigt så är ju vittnena otroligt viktiga för målet. För om man ska få någon dömd så krävs det att folk ställer upp och berättar vad som har hänt. Så det är därför åklagare och rätten då försöker skydda vittnena. Mahmud behöver inte ens vara i samma byggnad, utan han är på ett hemligt ställe och är med på länk, som det heter, på videovittnesmål. Därför de anser inte att de kan skydda honom. De kan inte garantera hans säkerhet om han är på samma ställe och vittnar. Han är ju nyckelperson och målsägande i målet.
Mahmud vittnar om hur han blev överfallen av Salim Samiro, deras kusin. Hur han vågade besöka Gothia Cup eftersom han sett domen och visste att de var i fängelse. En tid senare frågar Johanna Ulf Merlander om hur det kan vara så att familjemedlemmar som dömts och borde sitta i fängelse kan vara ute på stan och hota människor som Mahmud. Ulf Melander håller med om att det är galet. Som professionell ser han hur viktigt det är att den som är dömd ska vara i fängelse. Men det finns inga platser, lägger han till. Läget är som det är. Överfulla fängelser alltså. Så när vittnen trots allt vågar berätta och medlemmar ur familjen blir dömda, då kan de ändå gå fria i samma kvarter där de utfört brottsliga handlingar. För Mahmud känns läget hopplöst. Men hur är det nu? Allt det här sker sommaren 2017 och bara ett par veckor tidigare så är Ulf Melander i Stockholm på besök hos operativa rådet och lyckas få igenom den myndighetsgemensamma insatsen, speciellt inriktad mot familjen Alassim och deras kriminella verksamheter. Ulf Melander är fast besluten att vända den negativa trenden i sitt område. Det har han varit sedan 2015 när han tillträdde som områdespolischef i Nordost. Vi ska återta gatan är mantrat han fortsätter upprepa. Ulf Melander är drygt 50 år. Han har arbetat som gruppchef för ungdomspolisgruppen på Hisingen. Men annars har han arbetat i nordöstra Göteborg, i Kortedala och i Angered under större delen av sitt arbetsliv. Och nu är han alltså högste chef i Angered och har fått ansvaret av operativa rådet att leda den myndighetsgemensamma insatsen mot familjen Alassim. Saker och ting kommer ändras från och med nu. Det vet Mahmud än så länge inget om och det vet absolut inte någon ur familjen Alassim något om heller. Inte än så länge. För familjen Alassim verkar saker och ting fortsätta som vanligt. 2017 är också sommaren när Ulf Melander vittnar mot familjen i Göteborgs tingsrätt, vilket leder till att Johanna Bäckström Lärneby på allvar börjar undra vad det är som pågår i Angered. Hon vill, som vi redan hört om, skriva ett reportage om familjen, så hon hör av sig till Abu Nisar, familjens överhuvud. Och så får hon ett svar. Abu Nisar går med på en intervju. Johanna är välkommen hem till honom.
Du lyssnar på en nådjodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på Familjen, en dokumentär i fyra delar baserad på reportageboken Familjen av Johanna Bäckström Lärneby. Det är Johanna Bäckström Lärneby som vi hör berätta. Namnen på familjemedlemmarna är fiktiva och det är också namnen på deras brottsoffer. Del 2. Maffia eller problemlösare.
Jag och min fotograf, vi åker ju hem till Abu Nisar i Angered en fredagkväll.
Johanna Bäckström Lärneby har alltså fått en intervju med familjens överhuvud för att skriva ett reportage för Aftonbladet, där hon under den här tiden är reporter. Hon vill veta vad det här är för en familj och förstå mer om de rykten som sprids om familjen. Att de är en maffiafamilj och att de har stor makt både i och utanför Angered. Det är mitten av juni 2017.
Klockan är runt 9. Och skälet till att vi åker på kvällen och att klockan är 9, det är att det är Ramadan. Så Abu Nizar, som är imam och muslim, han har fastat hela dagen. Och sen så har de ska ha en festmåltid på kvällen, hela familjen. Och dit är jag inbjuden. Och jag är jätteglad för detta. Och förväntansfull. Jag tycker det ska bli otroligt spännande. För jag vet att han och jag ser på världen på helt olika sätt. Det jag är uppvuxen i Sverige med en stat som jag litar på och som jag förutsätter vill mig väl. Och han är uppvuxen på ett ställe där staten inte är så stark och där han har en familj som han litar på och vill honom väl. Så vi har två helt olika sätt att se på världen, kan man säga.
Abu Nizar flydde till Sverige tillsammans med sin fru och deras barn i mitten av 80-talet. Familjen kommer från Libanon och vi ska återkomma till flykten, Libanon och inbördeskriget lite senare. Men nu står vi i ett sömnigt radhusområde i utkanten av Göteborg. När Johanna kommer fram står Abu Nizar i dörröppningen med utsträckta armar.
Hej Johanna! Hej Habibi! Välkommen!
Åh, Johanna! Du är välkommen!
Det här är mitt hus. Mitt hus är ditt hus. Du är så välkommen. Och hans fru och barnbarn, flickor naturligtvis, har stått i köket hela dagen och lagat en fantastisk libanesisk måltid som vi då ska äta efter intervjun. Och han har inte ätit då på hela dagen. Så jag är ändå lite nervös över att han ska vara på dåligt humör, eftersom att jag vet hur jag själv blir när jag inte har något blodsocker. Så jag frågar till och med. Han bara, det kommer inte vara något problem. Jag bara, ja, fast jag vill inte att du liksom är arg eller så här, bara för att du har dåligt blodsocker. För jag kommer ju ändå ställa vissa svåra frågor om kriminalitet och liksom maffiaryktet i familjen och sådär. Han bara, nej, inga problem. Det kommer inte bli något problem. Och det hade jag inte behövt oroa mig för. För det var inga problem med hans blodsocker. Han var väldigt, väldigt trevlig. Och sen så sitter han och jag i hans soffa och har ett samtal om alla de här frågorna som jag vill ställa honom då. Förutom några som jag glömde, som jag fick åka tillbaka och ställa en annan gång. Runt omkring oss sitter alla hans söner och barnbarn. Inte alla, men flera av hans mest kriminella söner och barnbarn. Och lyssnar hela tiden. Och de kommer med invändningar. Det är inte alla i familjen som är kriminella. Du kan inte säga så, Johanna. Och det är inte så lätt att få ett jobb om man har ett register. Och det var. Och så där var det inte. De protesterar ganska kraftfullt mot mina frågor och vad jag säger och så där.
Bilden av Abu Nizar är inte helt enkel. Han är en känd och respekterad man i Angered. Han är imam och lärd och han har aldrig dömts för något brott i Sverige. I just sin roll som imam får han ofta hjälpa till och medla i konflikter och han är känd för att lösa problem både i och utanför Angered. Det har till och med hänt att polisen bett Abu Nizar om hjälp. Det här är kontroversiellt och inget som polisen gör idag. Vi ska återvända till den frågan lite senare i den här serien. Men nu sitter Johanna alltså i soffan hemma hos Abu Nizar. Hon frågar vad det kan vara för konflikter som han medlar i. Vi hör henne här när hon intervjuar Abu Nizar för Aftonbladet.
Men vad är det för typ av problem?
Abu Nizar säger att det kan vara problem mellan enskilda personer eller mellan släkter. Deras problem kan gå så långt att blod spills.
Jag gör det här i Göteborg, i Malmö och annan stad också. Jag har löst det för så stora problem mellan folk.
Men det tänker jag då som svensk som är uppvuxen här. Ska inte polisen lösa sånt?
البوليس في بعض الأحيان يعني لا يعطوه الكلمة
Polisen lever inte alltid upp till uppgiften om att hjälpa till och lösa problem. Alla här är rädda för polisen eftersom de är kopplade till domstolen och där finns personer som kan förstöra människors liv.
Men vad jag menar är, tror du att det finns någon risk att det kan bli ett parallellsamhälle? Att folk vänder sig till dig istället för att vända sig till polisen?
Jag personligen skulle aldrig acceptera att jag övertog polisens plats. Vid problem där polisen inte behövs, där kan vi komma in. Där polisen behövs, borde de komma in snabbare.
Men jag tänker att det kan vara en svår gräns att dra.
Jag hanterar inga stora problem. Men när de är hanterbara, då kan jag komma in. Samtalet i vardagsrummet blir ibland högljutt när alla talar i mun på varandra. Men det är hela tiden en intressant diskussion. Johanna har en fråga hon länge har velat ställa till Abu Nizar. Och det handlar om ett av de rykten som florerar i Angered.
Ja, det finns en mäktig man i Angered. Och han sitter på en guldtron och har massa makt. Och folk kan gå dit och be honom om tjänster. Och han medlar och han gör en massa saker för folk. Och så får han gåvor för det. Sen fick jag ju reda på att det är ju Abu Nizar som avses. Liksom med den här äldre mannen som är lärd och sitter på sin guldtron. Så att det hade jag bestämt mig för att det här, jag måste verkligen fråga honom om det här. Och så jag gjorde det, jag bara alltså, berättade om ryktet. Det här ryktet har jag hört. Stämmer det? Och han skrattade. Först förstod han inte vad jag menade. Sen så när jag sitter och ställer frågan igen. Så förstår han ju och då börjar han asgarva. Han bara, nej, det stämmer inte. Det var tråkigt tycker jag, för det hade varit roligt om det hade stämt.
Stämningen hemma hos familjen Alassim är, trots meningsskiljaktigheterna, väldigt god.
Och jag vet att jag tänker när jag sitter där i soffan att det är tur att jag vet allting om den här familjen innan jag åkte hit. Därför att annars hade det... Jag tror att det hade varit lätt att inte att köpa deras bild helt och fullt. Liksom. Det är inte det, utan mer att man kan dras med. Jag kände att jag drogs med. Trots att jag visste exakt alla brott de har begått. Eller alla brott i alla fall som är kända för myndigheterna.
Mellan 2015 och 2017 så har familjen fått närmare 200 anmälningar mot sig. Nästan alla de här polisanmälningarna har lagts ner eftersom folk inte vågar vittna.
Jag vet alla brott de har begått. Jag vet vad de gör. Jag vet hur de bor. Jag vet vad de säger. Jag vet allt det här. Och ändå så var det så trevlig stämning. Och jag kände att jag drogs med. Att jag nästan, när vi pratade om medling till exempel, som han gör väldigt framgångsrikt. Han medlar mellan familjer om det har skett grova brott, vilket han tycker är mycket bättre än att gå till polisen eller rättssamhället, därför att det är ju bara folk obehagliga till mods, tycker han. Då är det bättre att han kommer in innan, löser situationen och familjer eller folk kan sluta bråka med varandra. Inte att de ska bli vänner, men sluta bråka. Och när vi resonerar om de här sakerna, han och jag, så kommer jag på mig själv och tänker så här, ja, nej, men det här med medling kanske ändå inte är så dumt. Samtidigt så, om man tänker den tanken fullt ut, så är ju den helt omöjlig, i alla fall om man tror på rättsstaten, vilket ju jag gör. Och vill man ha en rättvis rättsstat så kan det inte vara olika patriarker med egna lagböcker som ska döma och medla och hittan och dittan runt om i Sveriges rike. För det blir ingen rättvisa i det. Du behöver en lagbok som är giltig för alla om du tror på rättsstaten. Och det gör ju jag.
Ja, skillnaden är stor mellan hur Johanna och Abu Nizar resonerar i de flesta frågor som rör samhället, familjen och staten.
Men det var ett väldigt intressant samtal. Jag skulle gärna ha fler sådana med honom. Men kulturkrocken var ju fundamental oss emellan. Den var Och det är där jag tycker att det blir mest spännande. Det är där jag tycker det bränner till. Just att det är så spännande och intressant att prata med en människa som ser på världen på ett helt annat sätt än vad jag gör.
Under den här kvällen ställer Johanna inte särskilt många frågor om det samhälle som Abu Nizar växt upp i och sen flytt från. Om Libanon och det libanesiska inbördeskriget. Men hon kommer få anledning att fundera vidare på de här frågorna och vi ska fördjupa oss mer i dem om en stund. Men först ska vi återvända till polisens arbete. För precis som vi konstaterat tidigare så är sommaren 2017 en vändpunkt. Bara veckor innan Johanna besöker Abu Nizar deltar Ulf Melander och hans överordnade Emily Kullmyr i mötet på Kungsholmen i Stockholm där operativa rådet beslutar om myndighetssamverkan mot familjen Alassim. Så hur har de olika myndigheternas arbete i Angered sett ut innan 2017 och vad kommer hända nu?
Innan operativa rådet fattar sitt beslut 2017 om att slå ut familjens makt i Angered så har man ju testat en massa olika saker. Alltså det är ju inte så att, och så är det ju de flesta utsatta stadsdelarna i Sverige, det är inte så att man inte gör någonting. Utan det har ju varit projekt på projekt på projekt i Angered. I Angered har man föräldravandringar, du har liksom skolornas har projekt, du har fritidsgårdarna har projekt, du har människan bakom uniformen där brandmän och poliser ut och pratar i skolan på fritidsgårdar med barnen och visar att de är människor bakom uniformen så man inte ska kasta stenar på dem. Bostadsbolagen har projekt, alltså det är en mängd olika projekt. Men ingenting har ju hjälpt på det här sättet som man nu vill göra från operativa rådets sida. Vilket gör att man då fattar det här beslutet 2017.
Nej, inget verkar hjälpa och nu ska nya grepp till. Och beslutet som fattats handlar om att de olika myndigheterna som till exempel Försäkringskassan, Tullen, Skatteverket och så vidare samarbetar och delar information med varandra vad gäller familjen Alassim. En viktig sak som sker efter beslutet om myndighetssamverkan 2017 är att en liten grupp myndighetspersoner varannan onsdag strax före klockan 14.30 samlas i receptionen i polishuset i Hjällbo i Angered. Nu är de på plats och väntar på att bli insläppta av polisen Helena Eriksson som annars är operativ samordnare i Nordost och som är ordförande för de här myndighetssamverkansmötena.
Ett långt krångligt ord. Och sen så går man in och sätter sig i ett sammanträdesrum runt ett vanligt konferensbord. Och där tar alla upp penna och papper. Därför att här är det analogt. I Sverige så samkör vi inte register. Vilket såklart alla myndighetspersoner tycker att man ska få göra för det skulle förenkla deras arbete. Men ur integritetsskäl så kanske inte det är så trevligt om alla skulle kunna trycka på en knapp och sen kartlägga hela min historik från vaggan till graven när det gäller sjukdom och försäkringskassa och allting till exempel. Så det finns ett skäl till att man inte samkör register.
Runt bordet sitter representanterna för Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, polisen såklart och flera andra. Under varje möte går man systematiskt igenom de olika fallen, följer upp tidigare frågor och ser om något nytt har dykt upp.
Där kan det till exempel låta så här då att, här har vi en man, född 1976, han heter Khalid. Han säger att han är sjukskriven och att han inte bor med sitt fru och barn. Men så kanske polisen ändå är säkra på att han gör det.
Polisens representant undrar över frun. Försäkringskassans representant slår i sina register och ser att Khalids fru får underhållsstöd och bostadstillägg tack vare att hon på pappret är ensamstående. Vilket man genom polisens arbete alltså nu vet att hon i praktiken inte är. Socialtjänstens representant säger att hon av dem får bostadsbidrag och försörjningsstöd av samma anledning. Arbetsförmedlingen fyller i med sina uppgifter. Det finns ett företag som får aktivitetsstöd för att maken ska jobba där, trots att han är sjukskriven, säger de.
På det här sättet så går de igenom då familjemedlem för familjemedlem om det finns anledning till att göra det. även vänner och bekanta till familjen. Så de verkligen, verkligen har fokus på familjen och sätter dit dem för minsta lilla. Som du, Abu Nisar, skulle säga. Han skulle säga för minsta lilla. Men det här gör ju också att när Abu Nisar säger så här till mig att myndigheterna jagar oss bara på grund av vårt namn, så är han inte helt fel ute. För det är exakt det de gör. Och det är exakt det beslutet som operativa rådet har fattat. Att vi måste slå ut familjen Alasims makt i Angered.
Ja, polisen och samhället bekämpar familjens makt på alla fronter. Och för de som bor och arbetar i Hammarkullen och andra delar av Angered så är det här arbetet oerhört viktigt. Precis som Johanna Bäckström Lärneby tidigare sagt. För den som tror på rättsstaten är det omöjligt att gå med på att enskilda individer, familjer eller gäng tar lagen i egna händer. I Angered är det just det här som invånarna får uppleva. Att samhället inte kan hjälpa till när familjen tar kontroll över stora delar av området. Och än så länge är familjens grepp om Angered starkt. Det kommer en av invånarna få en smärtsamt tydlig insikt om nu. Vi ska träffa Adam. Det är måndagen den 19 mars 2018. Och i den lilla cykelverkstaden ställer Adam undan den färdigreparerade cykeln. Han slänger den oljiga trasan på arbetsbänken och tvättar av händerna. Magen kurrar, det är dags för lunch, men just den här dagen har han inte mycket tid över till att äta, för idag ska han möta upp sin vän Osman. Osman har lovat att hjälpa honom skriva ut ett par blanketter på biblioteket. Adam blir uppplockad av Osman i hans bil och tillsammans kör de till Kortedala torg som ligger en bit söder om Hammarkullen.
Och så problemet är bara att det inte är så många parkeringsplatser precis utanför Kortedala centrum där de ska parkera, och det är fullt. Och då säger Adam så här, men jag kan sitta kvar i bilen om du går och startar upp en dator liksom och förbereder. Så när det blir ledigt någon så kör jag in bilen. Absolut, Osman går ut och Adam sitter kvar i bilen och byter åt till förarplats. Och så blir det en bil som backar ut.
Just som Adam ska köra in på den lediga parkeringsplatsen kommer en silverfärgad Mercedes fram och ställer sig bredvid honom. I den sitter Nisar, en av Abu Nisars äldre söner, och hans son Samir. Det här är inte samma Samir som hotade Mahmud på Gotia Cup, utan en kusin till honom. Adam vet inget om familjen Alasim, men han ser att föraren tecknar åt honom och vevar ner rutan. När Adam gör det sätter föraren fingrarna mot huvudet som om han håller i en pistol och säger att han ska skjuta Adam om han inte får platsen. Adam tror att han skämtar. Han skrattar, säger att han väntat länge på att få platsen. Då kommer båda männen fram till honom. Nisar öppnar Adams dörr och säger att han ska ha parkeringsplatsen. Annars kommer han slå Adam sönder och samman. Adam skrattar igen. Han tror fortfarande att det är ett skämt. Då böjer sig Nisar över honom.
Och tar ett strypgrepp på Adam och trycker ner honom liksom mot sätet. Och han blir ju skiträdd liksom. Och börjar undra så här, men vad håller ni på med? Alltså allting blir bara kaos.
Adam sträcker sig efter sin telefon för att försöka ringa polisen. De två männen som han aldrig förut träffat talar med varandra. Den äldre, Nisar, kör iväg med Mercedesen. Den yngre, Samir, som är i 20-årsåldern, står kvar och säger åt Adam att lägga tillbaka telefonen i fickan. Samtidigt lyfter han tröjan och Adam ser pistolen i byxlinningen. Adam ställer bilen på parkeringsplatsen och börjar gå mot biblioteket. När han vänder sig om ser han att båda männen följer efter och att den äldre har ett järnrör i handen. Adam börjar springa.
Då börjar de här två männen springa efter honom. Och sen minns han liksom inte så mycket till. Polisen pratar med honom i efterhand. Och då, det sista han kommer ihåg är att han liksom ligger ner och slår huvudet i en brevlåda på torget. Och så får han massa slag och sparkar. Och han bara försöker skydda sig allt vad han kan. Och han minns hur folk liksom kommer ut och skriker liksom och så.
Människor på torget lyckas till slut avbryta misshandeln. Adan springer, förvirrad och blödande, in på biblioteket och får tag på Osman. Tillsammans går de ut på torget igen. Väl där försöker människor varna dem om att de har bråkat med en känd kriminell släkt och att de borde fly, helst fly från Göteborg med sina familjer och aldrig återvända. Trots det går Osman fram till männen och frågar varför de har slagit Adam. Det är sånt vi gör, får han till svar. Misshandlar somalier. Nisar går in på restaurangen vid torget. Där inne plockar han upp ett par knivar ur en besticklåda innan han återvänder. Under tiden tar hans son Samir bilder på Adam och Osman och lovar att de ska dö. Att någon kommer skickas för att avrätta dem. Sen hörs ljudet av sirener.
Det slutar med att männen försvinner när de hör polissirener. Och det är massa folk som springer ut på platsen. Och det här är ju lunchtid, så det är ju massa lunchgäster som sitter där och ser vad som händer. Också som kommer ut och ser vilka det är också.
Trots att torget är fullt av folk har polisen svårt att få vittnesmål. Rädslan bland människorna går att ta på.
Och då var det även vittnen som jobbade för Göteborgs stad där och skulle ha aktiviteter för ungdomarna och så på sommaren där. Som inte heller ville låtsas om att hade sett något och det var inget stort och jag minns ju inte. Och jag vet inte exakt och jag har ingenting att berätta och sådär.
Ingen vill tala med polisen, ingen utom Adan och Osman som är fast beslutna att delta i utredningen.
För de säger liksom så här, ja men... Det är klart att så här får man inte göra i Sverige. Och vi har flytt liksom kulregn från Mogadishu. Det är klart att vi kommer att vittna. Vi ska berätta om det här.
Ja, Adan och Osman vägrar låta sig skrämmas. Men de förstår att det kommer bli tufft. Och när de återvänder till bilen ser de att alla rutor är sönderslagna. I en papperskorg bredvid har någon stoppat ner ett järnrör. En av polispatrullerna går till lunchrestaurangen på torget. Personalen där säger att de inte vill ha något med saken att göra. Ingen vill tala. Men som tur är finns det kameror på restaurangen. Och de filmar till viss del vad som sker ute på torget. Polisen begär att få filmerna. Restaurangägaren menar att han inte kan ge dem till poliserna men säger att en backup till dem finns på ett företag inne i Göteborg. Polisen kontaktar företaget och jo, hela händelseförloppet finns inspelat och det går att spara filmerna. Men 20 minuter efter det här samtalet ringer företaget upp polisen igen. De har nu pratat med restaurangägaren och fått veta vilka som förekommer i filmerna. Restaurangägaren har uttryckligen sagt att filmerna måste förstöras. Förundersökningsledaren, kommissarie Anders Klingberg, blir fullkomligt rasande. Han begär genast en husrannsakan hos företaget för att säkra materialet. Anders Klingberg har haft tillräckligt många ärenden som rört familjen Alassim för att veta att den tekniska bevisningen är avgörande eftersom både vittnen och målsäganden brukar vara för rädda för att medverka. Han vill inte se ännu ett ärende läggas ner på grund av brist på bevis. Han beordrar en husrannsakan hos företaget inne i Göteborg och där går man då med på att inte förstöra filmerna. Allt verkar ha löst sig. Men efter bara en kort stund får polisen ännu ett problem. De blir uppringda av företaget igen och mannen i telefonen låter skärrad. Han har hört att några män är på väg till företaget för att förhindra att polisen ska få tag i filmerna och han är livrädd. Två polispatruller ger sig genast av mot företaget. I telefon försöker de lugna personalen men skräcken har tagit sig hela vägen till centrala Göteborg. När patrullerna väl är framme är filmerna raderade. I nästa avsnitt.
Det är lördag kväll och jag får ett samtal på mobilen från ett nummer som jag inte känner igen. Och det är en kvinna som ringer och är väldigt, väldigt, väldigt uppjagad och rädd. Och vädjar till mig att jag ska hjälpa henne. Hon är företagare och behöver hjälp med familjen.
Johanna blir kontaktad av en kvinna som hamnat i familjens klor och polisens arbete fortsätter och börjar ge effekt. Du har hört andra delen av Familjen, en dokumentär i 4 delar baserad på Johanna Bäckström Lärnebys reportagebok Familjen. Producent är jag, Frida Anund, exekutiv producent Toe Friman Leffler, mixning Kristoffer Kronander och det här är en produktion för Nådio.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA på IKEA.se.